Pekka i Klinge utanför Sordavala. Och när jag hörde det så sa jag till min chef att nu är det min tur att åka iväg. Och när jag sa detta på morgon så var jag redan på eftermiddagen var jag någonstans norr om Ladoga ute i de karelska skogarna. Redan inne på ryska sidan.
Och du tvekade andra att ge dig iväg?
Nej, inte gjorde man det. Det gällde ju oss allesammans.
När ni låg där, var ni beväpnade ni också som jobbar med radio?
Jo, jag hade under detta krig så hade jag inte annat vapen än en pistol i bältet. Men för säkerhets skull.
Men du behövde aldrig använda den?
Nej.
Var du aldrig rädd då?
Nej, varför skulle man vara rädd? Man hade ju med kamrater fullt omkring sig. Nej, man liksom hade inte tid att tänka på att vara rädd. Inte rädd.
Det här jobbet som du utförde då, nämligen att rapportera hem. Hur såg det uppdraget ut som du hade?
Man kan säga att mitt uppdrag var att sannfärdigt beskriva vad jag hade för ögonen. Och låta männen själva berätta.
De lyssnare då som du vände dig till, de som du vet satt hemma och väntade. Kände du någon gång att du skulle bjuda dem på någonting lugnande, någonting som fick dem att stilla sin oro som du visste att de säkert hade?
Jag tror nog att det fanns ingenting verkligt upprörande i våra utsändningar. Och nu var jag med om situationer som var förfärliga, helt enkelt. Men jag tror jag sällan talar om dem. Inte var det någon idé att beskriva de döda som att låg stelfrusna som isklumpar.
Det sa Lars Nyberg. En annan av frontreporterna, det var Kim Sevån. Han var egentligen sportreporter vid den stora finlandssvenska tidningen Huvudstadsbladet, men också radiomedarbetare, bland annat under vinter- och fortsättningskriget.
Det bildades ett litet radiokommando på 4 man, en finsk reporter, en svensk reporter och 2 tekniker. Och teknikerna alternerade som chaufförer och tekniker. Och vi åkte omkring i en personbil till frontavsnitten från Karelska näset ända upp till Petsamo. Till det att passa på överallt där man visste att, eller anade att det skulle hända någonting. Och det hände minsann hela tiden.
När ni låg ute på det här sättet, precis vid fronten, var man rädd någon gång?
Den som säger att han inte var rädd under kriget, antingen var han inte alls vid fronten, eller var han helt knäpp. Alla var rädda, mer eller mindre. Men det gällde att inte visa rädslan utåt. Man fick inte smitta ner andra av sin rädsla. Men rädd var man. Ohyggligt rädd.
Man fick inte heller smitta ner då de som satt hemma och väntade på rapporter från fronten med någon rädsla?
Nej, man skulle tvärtom försöka låta positiv och inge mod åt dem som var hemma och bara förmedla kontakten mellan front och hemfront, vilket ansågs vara mycket, mycket viktigt, och jag tror att det också var det.
Var det här ett uppdrag som ni var medvetna om, alla som jobbade, att det skulle gå till på det här viset?
Nej, det lärde man sig ju medan man var där. Inte visste vi så mycket om det på förhand, men man lärde sig med tiden. Man förstod varför man var där, vad man hade för en uppgift. Och jag tror att, det vet jag av den respons man fick, att det var rätt uppskattat.
Att svartmåla fienden lite grann?
Det gjorde det förstås, det är klart det. Man pratade nog om de förbannade ryssarna ideligen. Men det hörde till saken. Visst kändes det konstigt många gånger. Och man hade ju för sig att, herregud, det är ju vanliga människor också, det är där, varför ska jag sitta och svärta ner dem? Men det var nu tidens anda och krigets anda. Inte fick man förhärliga om fienden på något sätt.
Hur var det då med, fanns det sånt som ni undvek att berätta för att inte det skulle bli för skrämmande?
Jo, jag kommer uppe i Suomussalmi strax efter nyår 1940. Och vi körde fram med bilen till en liten öde stuga. Och tänkte att här kan man få lite vindskydd. Det var svinkallt ute, 40 grader vid pass. Och när vi rev upp dörren så låg det i stugan 7 ryska soldater i de mest förvridna ställningar. Och då såg vi att stugan hade träffats av en granat. Bortre väggen var bortsliten. Och det hade stelnat in där helt och hållet. Det var rätt så obehagligt att man mådde illa när man såg på det. Det är sånt som man inte skildrar.
Det fick aldrig folket på hemmafronten veta om?
Nej, inte ett ord. Och för all del, visst såg man av våra egna stupade också. Men det talade man inte heller om.
Såg du att de som låg ute i främsta linjen, att de var rädda? Kunde du se det på dem?
Nej. För dem var det kanske ett litet annat avbrott när man kom och hälsade på dem. Ett avbrott i en vardag som fortsatte dag efter dag och vecka efter vecka och natt efter natt. Jag förstår inte att de överhuvudtaget orkade stå ut med detta liv.
Kan det vara så att det skulle ha varit svårt för de som satt hemma och lyssnade om, hypotetiskt sett, om du hade kunnat ge dem den sanna, den verkliga bilden av hur kriget såg ut i alla sina facetter? Hade det blivit för jobbigt för de som satt hemma och lyssnade och få höra den bilden?
Utan tvivel hade det blivit det. Utan tvivel. Det kan inte vara roligt att veta i detalj vilket helvete de pojkarna hade.
Så långt Kim Sevån. Och visst handlade det om falska bilder ibland. Allt för att lugna hemmafronten. Men kanske också för att inte göra några övertramp när det gällde de rådande censurreglerna.
Krigsförfarandet. 1. Yttranden, skildringar, dikter etc. som återspeglar krigströtthet eller antyder möjligheten av en mellan- eller separat fred får icke utges. Även uttalanden som indikerar att vår armé skulle ha nått sina mål är förbjudna. 2. I soldaternas fälthälsningar får fältpostadress nämnas, dock icke soldatens vapenslag, förbandets position, ej heller strategin. Om soldaten vill nämna sin hemort måste fältpostadressen borttagas. 3. I de fall man berör målet för vårt krig får eventuella utökningar av vårt territorium icke nämnas. Diskussioner om Storfinland är förbjudna.
Diskussionerna om ett Storfinland kom att spela en mycket viktig roll när det gällde informationsförmedlingen, som splittrades i två läger i just den här frågan. Drömmen om ett Storfinland fanns framförallt hos de finsktalande officerarna. De ville inte bara ta tillbaka det förlorade Karelen, utan också med tyskarnas hjälp gå ännu längre in i Sovjetunionen. Och de hade till en början fältmarskalk Mannerheims stöd. Sommaren 41 talar han om ett Storfinland i en dagorder, men redan senare samma år tycks Mannerheim ha kommit till insikt om att Tyskland nog skulle komma att förlora kriget mot Sovjetunionen. Och det skulle få ödesdigra konsekvenser också för Finland. Denna ytterst delikata balansgång som då måste till avspeglades också i nya censurregler.
Politik. 12. Allt för gäll eller negativ kritik mot vårt lands regeringsform är förbjuden. Om man vill kritisera den existerande folksocialistiska rörelsen i vårt land får kritiken inte i något som helst fall vara av sådan art att den kan tolkas som riktad mot Tyskland. 13. Sveriges förhållningssätt gentemot vårt krig får icke kritiseras. Överhuvudtaget när det skrivs om Sverige måste taktfullhet visas. 14. Icke-officiella nyheter från Sverige om speciellt känsliga Norgehändelser får ej publiceras om de innehåller kritik mot de nuvarande makthavarnas agerande i Norge.
Censurreglerna, de upprättades av statens informationsavdelning. Men den som egentligen styrde informationen, det var nog fältmarskalk Mannerheim själv. Som väl också var landets egentliga ledare under kriget. Det menar i alla fall biträdande professorn i journalistik vid Tammerfors universitet, Esko Salminen.
Suomessa oli perustettu tällainen propagandayksikkö ja siis TK-joukkoja tuonne tunnettu sanomalehti myös kapteeni.
Även om det inte var Mannerheim som officiellt styrde informationen, så var det han som genom tonen i sina dagorder ändå kunde styra den, berättar Esko Salminen. Men Mannerheim kunde trots det inte påverka alla media. Framförallt inte de nästan 30 fronttidningarna som fanns den här tiden, och inte heller frontradio.
Sen sijaan syntyi erimielisyyttä, ja jos niitä halutaan lyhyesti määritellä, niin...
Tidigt under fortsättningskriget så föddes en fredsopinion som kom till uttryck framförallt i de finlandssvenska och socialdemokratiska tidningarna, berättar Esko Salminen. Den här fredsopinionen, den växte och den sköt verklig fart 1943. Då när BBC och Sveriges Radio började påstå att den finländska propagandaradion ljög. Framförallt så lyssnade finlandssvenskarna mycket till den riksvenska radion och läste den riksvenska pressen. För att strypa informationen från Sverige så ville en del högre officerare förbjuda de riksvenska tidningarna i Finland. Att den finlandssvenska pressen var stark inom fredsopinionen, det intygar också biträdande professorn i journalistik på Social- och kommunalhögskolan i Helsingfors, Tom Moring.
Det är väl så att man på finlandssvensk sida hade klara kontakter till bland annat svensk tidningspress. Och den svenska tidningspressen var öppnare och rapporterade mycket mer realistiskt utgående från en finländsk horisont om krigshändelserna och krigsscenerier. Det kan väl delvis vara på grund av det här, men delvis säkert av historiska orsaker och av sympatier i nordisk riktning och annat sånt här, som den finlandssvenska rörelsen var så starkt företrädd.
Informationen under den här tiden var ändå väldigt viktig, och ibland så kan man kanske till och med skönja skeden när bristen på information fick avgörande betydelse.
Det har diskuterats mycket om huruvida den finska militära och politiska ledningen hade svårigheter mot slutet av kriget att göra nödvändiga politiska beslut med tanke på att hemmafronten hade invaggats i en falsk säkerhet, i en falsk tro på den finska krigsmaktens styrka och den ryska militära maktens svaghet, och också kanske invaggats i en falsk tro på den tyska militära maskinens styrka och möjlighet att klara kriget.
Sa Tom Moring, biträdande professor i journalistik i Helsingfors. Förutom den här propagandan som skedde inom landet så fanns det också en annan. Nämligen den som försökte påverka fienden att ge sig. Hur det gick till, det framgår av det här reportaget av Rolf Simberg.
Ja, bästa lyssnare, ryssarna som ligger där på andra sidan linjerna, de underhålls inte bara dagligen med eld från vårt artilleri och från våra infanterivapen, utan de får också sin lilla speciella underhållning för vilken den här herren här bevänt mig som vad den egentligen håller på att prata för.
Jag pratar åt röarmésoldater. Ni har tillfälle att rädda er. Rädda er för kommande liv. För era familjer. För era egna. För det är de som väntar på er. Vi finnarna vill inte att ni ska dö. Vi ger ännu en tillfälle.
Kim, Sebon. Det pratas ju också, eller pratas, det fanns också propagandasändningar på den här tiden. Från både finska men också från den sovjetiska sidan. Där man uppmanade den andra sidan att ge sig och så vidare. Hur lät de där sändningarna?
När man efteråt tänker på den så var det ju, det var direkt naiva från båda sidor. Jag åkte en gång med en sån där propagandabil söder om Svir. Och vi hade då en emigrantryss som läste upp de här bulletinerna för sina för detta landsmän. Och jag tyckte att det var så naivt. Kanske att mottagarna också var lite naiva och mottagliga för det, men för mig föreföljde jag bara botten naivt direkt. Och lika så den propaganda som kom därifrån. Den skrattar man åt.
Och hur lät den?
Så gjorde också soldaterna i linjen. Inte bete på dem.
Hur lät de då? Vad sa de?
Kasta ni era gevär, ni som ligger där. Där ligger Finlands svenskar och ni slåss för Finland. Ni som inte har någonting att påstå i ett eget land. Varför ska ni ligga där och skjuta på oss? Vi är era vänner. Sånt där.
Men det här är ju någonting som på sätt och vis tillämpas än idag i krigen. Vid Persiska viken exempelvis så figurerar ju den här typen också av propagandasändningar.
Ja, det är nog märkligt. Jag tycker att världen borde idag vara så upplyst att man förstår att detta inte längre har någon verkan. För all del, det kan ju tänkas att man vänder sig till ytterst naiva lyssnare, men jag kan inte begripa att det där skulle ha någon betydelse.
Inte ens demoraliserande, tror du?
Nej, det tror jag inte. Nej.
Kanske tvärtom?
Till och med tvärtom. Man kan repa upp dem direkt.
Uralinta, Uralinta, siellä onkin Molotovin torpamma. Sinne pääsee Stalinit ja muutkin huijarit, politrukit, komissaarit ja petruskoijarit. Njet Molotov, njet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Sist hörde vi Njet Molotov av och med Matti Jurva och Kristallorkestern.